Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkomna till psykologsnack och frågelådan. Vi har med oss professor Magnus Lindvall. Magnus har skrivit flera böcker och nu senast boken En liten bok om självkänsla. Idag svarar Magnus på lyssnarfrågan om hur man kan sluta vara en så kallad duktig flicka.
Jag har alltid varit väldigt högpresterande och har höga krav på mig. Jag skulle nog säga att jag är den typiska duktiga flickan och jag har fått höra att jag har prestationsbaserad självkänsla. Blir väldigt ledsen och självkritisk när jag gör fel, framförallt på jobbet. Det är viktigt för mig vad andra tycker så jag har svårt att säga nej till kompisar och kollegor. Det har lett till stress och även bitterhet mot dem som frågar. Vad kan jag göra för att komma ur detta?
Ja, det är ju egentligen en fråga jag skulle bolla tillbaka till er som är praktiker. Men jag kan ju inleda med att jag är väl en av de mest skeptiska personer i Sverige mot det här begreppet prestationsbaserad självkänsla. Jag tycker att vi borde absolut pensionera och slänga det bakom oss. För jag tycker inte det tillför någonting överhuvudtaget. För det första rimmar det ganska dåligt med den forskning som finns internationellt. Det är en konstig uppdelning att det skulle finnas vissa som vill prestera i allt medan andra inte vill prestera i något. Och det, så ser det inte ut när vi tittar på forskning. Det handlar mycket mer snarare om det här med domänspecifikt. Vi alla vill känna oss kompetenta och klara av saker och ting. Det handlar just om snarare vilka domäner i så fall. Så det, jag tror hon pratar om här risken när man pratar. Hon säger att hon har fått höra att det handlar om prestationsbaserad självkänsla, så är det en risk att man glömmer bort det egentligen handlar om. Man gömmer det bakom något som låter lite brett och logiskt men lite också samtidigt lite oklart. Prestation i vad då? När då? Så därför tycker jag det är liksom att det ställer till mer skada än nytta det här begreppet och att det har mycket ganska skakig vetenskaplig bas. Jag skulle hellre rekommendera att man tittar på vad handlar det här om egentligen? Är det liksom... I vilket domän handlar det? Hon nämner ju om det. Vad är det som är viktigt egentligen och vilka beteenden är det som ligger bakom det? Då tror jag man kommer mycket, mycket längre. Det är ju liksom mitt perspektiv som forskare från läktaren. Men utifrån rent kliniskt så tänker jag mig att där jag är nyfiken på hur ni skulle se det. Varför är det? För jag upplever att det här begreppet som jag är ganska allergisk mot utifrån forskningen. Då, varför verkar det vara så poppis bland en hel del psykologer och bland forskare inom stress och utmattning? Framförallt att det här med duktig flick känns som att det ger en enkel förklaring till någonting som vi tycker är svårt och jobbigt. Vad skönt, då har vi liksom några är duktiga flickor och några är inte det. För mig så känns det väldigt, väldigt konstigt och väldigt vagt.
Mm. Och där måste jag ju säga när jag tidigare, nu är det några år sedan, men jobbade inom stressrehabilitering, då föreläste vi i våra stressrehabiliteringsgrupper om prestationsbaserad självkänsla. Ja,
och alla gillade det antar jag, och alla nickade igen sig. Nej, många gjorde det, misstänker jag.
Ja, många kände igen sig i det. Så jag har varit med spridit den här felaktigheten.
Nej, men alltså felaktighet kanske man inte ska vara lite försiktig att säga, men för så enkelt är det inte. Det är bara att, liksom att om vi pratar om evidens och liksom hur mycket stöd har vi, dels teoretiskt rimligt någonting är baserat på den modellen av hur människor funkar, och dels hur mycket data vi har liksom, och stöd från studier, så kan inte göra den bästa av världen säga att prestationsbaserad självkänsla har någon slags god evidensbas, utan då är det mycket annat som är mycket, mycket starkare som vi borde syssla med istället. Så jag ser en risk att det här skymmer sikten från det man borde prata om mer egentligen, som ligger bakom det här egentligen som hon nämner. Till exempel kan det ju handla om det här med distinktionen mellan hur viktigt någonting är och kompetens. Och säkerligen om man tar på sig KBT och ACLAS-ögon så är det mycket mer konkreta och liksom mer sådana konkreta saker som ligger bakom som man kan ta tag i istället, misstänker jag.
Så skulle den här kvinnan komma till en psykolog eller någon av oss då till exempel, då jag tänker att då kanske man skulle ha gjort en väldigt grundlig beteendeanalys, alltså det vill säga precis som du säger Magnus, i vilka situationer, vilka domäner då med andra ord, är det alltid så, har det alltid varit så och så vidare, att man gör en gedigen kartläggning och kanske också titta lite på beteendeöverskott versus beteendeunderskott, det vill säga vad gör den här kvinnan för mycket av och i vilka situationer, vad gör hon för lite av i vissa specifika situationer. Är det bara bland kollegor och vänner som det blir svårt att säga nej, men inte till sambon till exempel, där man kan hävda sig på ett väldigt bra sätt. Så att det krävs nog, precis som du säger, att man lyfter på täcket där, eller lyfter på locket av det här med prestationsbaserad självkänsla som begrepp. För att inte missa detaljer som är värdefulla.
Nej. Hela begreppet utgår ju då från att det skulle finnas någon slags personlighetsdisposition, att vissa personer är sådana att de vill prestera oavsett vad det handlar om. Och det är inte det man ser i forskningen, och det är en ganska konstig uppdelning. Med tanke på dessutom att vi alla har en tendens att vilja känna att vi lyckas i saker och ting, men det beror snarare på liksom vilket område det handlar om. Så sen kan ju det vara olika mycket uppskrivet, men det handlar inte om själva liksom det här prestation eller inte, utan det är något som vi alla liksom, vi hänger upp på självkänsla. Det finns ju forskning kring det här med som kallas för contingencies of self-worth, som handlar om vad man hänger upp sin självkänsla på. Och det är mer intressant att titta på vad är det man hänger upp sin självkänsla på, vilka områden i livet och hur ser det ut, snarare än att man har någon slags allmän driv av att man måste prestera alltid. Det leder en ganska snabbt i en återvändsgränd, definitivt teoretiskt och forskningsmässigt, men också misstänker jag rent kliniskt och praktiskt när man ska jobba med det.
Åsa, vad hade du gjort med den här kvinnan?
Nej, men jag tänkte mer efter denna gedigna beteendeanalys och kartläggning, så kommer man ju in på olika strategier. Som dels skulle jag tänka så här, förhållningssätt till tankar och kanske testa nya förhållningssätt där utifrån ACT till exempel. Men också komma in på beteendeförändringen, att få börja testa att göra annorlunda. Det kanske är att testa att säga nej till en kollega, och som vi har pratat om också många gånger och i många avsnitt, det här att också vara beredd på att på kort sikt, nej, det kanske inte känns så bra, få vara beredd på att det till och med känns jobbigt, men att ha den där långsiktiga, vad vinner jag på det här över tid, om det här är någonting som är viktigt för mig att göra. Eller att det kan vara okej att testa att, inte vet jag, göra fel och se vad händer då, få experimentera lite. Det kanske inte var så farligt som jag trodde.
Och det lustiga är ju, tänker jag också, att när man skriver den här frågan så det är ju en desperation i bakgrunden. Alltså det här är ju någonting som är jättejobbigt, men det lustiga är ju att i slutändan så är det ju de här mikrobeteendena, de här små, små sakerna som vi gör dagligen som faktiskt utgör ett liv. Så att om vi som psykologer då kommer med en larvig övning att till nästa gång ska du smyga in en särskrivning i ditt mejl som du hatar så, till exempel, så har det ganska stora effekter ofta i det långa loppet. Så att även om det känns väldigt trängande och dramatiskt, så kan små, små beteendeförändringar faktiskt komma åt det i det långa loppet. Mm. Skulle jag vilja säga också. Mm.
Det är väl också som jag ser som en risk också att om man använder sådana här begrepp så blir det att man sätter etikett på någonting och liksom nöjer sig med det. Och så stannar vi där och så försöker vi jobba på den nivån istället för att liksom gå lite mer djupare och titta på vad det här egentligen handlar om. Så att det just med etiketteringen av någonting med sånt här begrepp är ju ett problem i sig, tror jag. Att man tar med sig det där. Och då är det bättre att man går den här vägen och blir mer specifik i så fall. Det handlar om beteende.
Det räcker inte med en förklaringsmodell.
Nej, men det är även om det känns väldigt mysigt att börja med att liksom, här är någonting, jag har fått höra det här, att jag är prestationsbaserad, jag är en duktig flicka, jag har prestationsbaserad självkänsla, så liksom är det en risk att då kommer man liksom inte vidare om man inte jobbar med det.
Mm. Och kanske också, du gästade oss i ett längre avsnitt och där pratade vi lite om det här också kring att självkänslan påverkas av vilken situation vi är i och olika händelser och vad kallar du det, den psykologiska turbulensen, alltså vardagen, livet, och att det kan skifta och variera, och att det skulle nog också kanske den här personen och många andra ha glädje av att ha med sig, att veta att det inte är så att vi kommer alltid bara känna nu har jag en god självkänsla, åh vad skönt, nu flyter livet på, utan att det kommer att variera och det är okej. Okay.
Ja, men precis. Jag tänker mig att om man går ner på den nivån och pratar om det så blir det mer en högupplöst analys också av läget. Vi behöver zooma in och titta på det här stället. Prestationsbaserad självkänsla är lite med att man står på långt avstånd och kisar lite grann. Så, ja, sådär. Och då blir det en väldigt oklar bild av dit man vill komma om man nöjer sig med det.
Magnus, stort tack till dig och så kul att ha dig här. Och du gästar ju oss, som Åsa sa också, i ett längre avsnitt. Och då djupdyker vi i det här med självkänsla. Vad det är och om det ens är viktigt att ha. Och om vi kan leva ett gott liv med en svag självkänsla, med mera. Så kära lyssnare, missa inte det avsnittet. Vi är så jätteglada och tacksamma att ni lyssnar på podden och skickar in frågor till oss. Och har ni en fråga så skriv gärna till oss på Instagram eller på mail hejpsykologsnack@gmail.com. Och prenumerera gärna på podden via Spotify eller er poddapp så att ni inte missar något nytt avsnitt. Och gillar ni podden så får ni gärna betygsätta oss också. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.